Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Jag sitter här med en gäst som jag har fått beskriven som en force of nature. En ren naturkraft som alltid är glad, naiv som ett barn som fortfarande i vuxen ålder på fullt allvar tror att allting är möjligt. Kan bli en aning disträ när någonting inte är tillräckligt intressant. En framgångsrik entreprenör som på senare år skaffat sig en skådespelarutbildning och nu sätter upp sin första föreställning på Fotografiska i Stockholm. Det här är Tell Your Story med Jimmy Hanna. Och då vill jag säga välkommen och sen undrar jag, känner du igen dig i beskrivningen?
Tack, kul att vara här. Ja, en del av mig var det där faktiskt.
Är det läskigt att bli så här beskriven när man inte vet vem som har sagt det här?
Det lät som att du hade pratat med någon som känner mig lite.
Mm. Det har jag.
Ja, jag misstänker det. Mm. Ja, det var lite jag.
Berätta om dig, var kommer du ifrån? Vart är du född?
Jag är född i Syrien, i Qamishli.
Mm.
Vi flyttade därifrån när jag var 5 år. Med mina föräldrar och mina 2 yngre bröder. Det här var 1988 på julafton.
Varför flydde ni på julafton?
Ja, just det. Du har så dåliga julklappar i Syrien så vi ville...
Nej. Ni bara,
vi vill ha något bättre. Nej, det var mina föräldrar... Min pappa hade funderat på det väldigt länge. Mm. Att han inte ville vara kvar i Syrien. Av flera olika skäl, bland annat att det var väldigt tufft då. Idag är det ju ett helt annat läge, idag är det ett helvete. Men då var det tufft att inte vara välutbildad och ha bra jobb. Det var väldigt knappt med ekonomin och diktatur, svårt att liksom bryta sig igenom på något sätt. Och min pappa var väldigt så visionär också. Han såg alltid så här, det finns någonting annat än det här. Jag vill göra någonting annat. Det är bland annat därför jag heter Jimmy. Alla undrar om jag är döpt så på riktigt, men det är jag. Min pappa var så här, han var verkligen... Han tyckte att det hände något annat på andra sidan jorden. Och han bodde i Syrien och han blev så inspirerad. Liksom.
Vilken Jimmy är han inspirerad av?
Jimmy Carter faktiskt. Ja. För att han, när jag föddes så sa min farfar till min pappa så här, du ska döpa honom till Shamon, för det är mer så här syrianskt namn. Liksom. Och min pappa sa, fundera på något annat namn. Så han bara, nej, han ska heta Shamon, så är det bara. Han bara, okej då. Så ska han gå dit och skriva in mig hos skattemyndigheten, om man ska säga. Något liknande då. Och då bara tänka så här, nej, jag vill ha något annat. Och då skriver han Jimmy istället. Sen går han hem igen. Och sen kommer han hem och så kommer min farfar fram och bara, hur gick det? Så här, jag skrev Jimmy. Bara, va? Vad är det för namn? Jag har aldrig hört det förut liksom. Vi kommer inte döpa sina unga till. Så här. Ja, och sen så föddes min bror. Faktiskt den 2 februari. 2 februari har Shamon namnsdag. Så det var så ett tecken. Så, här, min pappa, så min bror heter Shamon.
Så han fick bli, Shamon. Den här traditionella.
Ja.
Och du är försökskaninen.
Jag är försökskaninen, ja. Fan.
Ja.
Och min pappa hade funderat länge, han och min mamma, så här, vi ska göra något annat. Och Sverige var faktiskt inget självklart val. Han ville till Europa. USA var för svårt och han ville till Europa. Och han tänkte på Tyskland bland annat och även Sverige. Då. Men vi hade lite släkt här. Och min pappa är envis. Han ringde släkten och sa, hörni, jag vill komma till Sverige. Och de sa, nej men gör inte, det är inte bra tid just nu, man får hänga upp oss till stånd. Och då sa min pappa, ja men okej, slå han på. Så ringer han 5 minuter senare igen och säger, hörni, jag kommer, ni får ta emot mig. Jag bryr mig inte vad ni säger ungefär. Så han hoppar på det här planet med sin familj. Och ringer sin kusin som bor i Sverige. Och säger, kan jag förlåna dina pass? så du kan åka in i Sverige med dina pass. Och då får min pappa hela hans familjs pass. Att jag heter Alexander då på passet.
Okay.
Och mina två bröder, de heter Jeanette och Alexandra. Så de är tjejer, de flyger som tjejer. Och så sitter jag där för planet och flyger liksom. Vi mellanlandar i Milano.
Och ingen sa någonting?
Ingen sa någonting. Presenterade, alltså, det var ju små barn. Man frågade inte barn, vad heter du egentligen? Och så här, det visar passen, sen får du gå vidare liksom. Och det var väldigt lätt på den tiden. Man pratade inte så mycket flygplatser med folk. Man hade inte de misstankarna heller faktiskt som man har idag när det kommer till flyktingar och så, den biten liksom.
Idag så är det ju en ganska kaotisk situation. Hur känner du som syrian och med din bakgrund att du kommer från Syrien?
Det här är en jättestor fråga. Alltså det som händer i Syrien nu är först och främst, det vore löjligt om jag ens försökte beskriva det faktiskt, för det är obeskrivligt det som händer. Det är helvetet på jorden. Jag ska inte säga att det är det enda helvetet, det finns andra ställen också som är lika illa, men jag känner igen mig i Syrien väldigt mycket. Jag var ju där och besökte släkt och vänner 2007, alltså årsskiftet 2006-2007. Men idag kan ju ingen åka dit. Det går inte och ingen kan besöka. Det är som ett svart hål liksom, som bara man inte åker till. Många av mina släktingar har ju kommit därifrån nu, de senaste 2 åren. Och tyvärr klarar sig inte alla. För 1,5 år sedan så min moster och hennes barn och barnbarn allihopa omkom i en sån här... De skulle ta sig över, ja precis. De drunknade allihopa.
Fruktansvärt.
Ja, de ligger begravda nu i Grekland. Och min mamma brukar åka dit en gång per år liksom. Så.
Gud, jag ryser på hela kroppen.
Mm.
Fruktansvärt.
Det är hemskt. Det sker ju hela tiden va. Sen är det så att jag kan sitta här och berätta om min moster. Och att det känns väldigt mycket för mig. När jag fick samtalet. Och jag ska ringa min mamma och berätta att hennes syster och barn och barnbarn har precis dött allihopa. Mm. När hon egentligen sitter och väntar på att hon ska komma till Sverige. Liksom.
Mm.
Och jag tror att det finns många syrier i både Sverige och Tyskland och andra europeiska länder som kan vittna om liknande historier där deras släkt och vänner har. Så att, det finns en annan typ av koppling idag till Syrien än vad de invandrarna som kom till Sverige på 70, 80, 90-talet
har. Ja, men precis. Ja, det känns som att det är jättestor skillnad.
Ja.
Och men vad, det är också en annan stor, väldigt stor fråga som kanske inte går att besvara. Men vad tror du är, varför har vi fått en sån här situation?
Vilken situation? Kriget eller att människor kommer till Europa?
Ja, alltså att människor kommer till Europa beror ju på kriget.
Ja, delvis.
Delvis, eller både och.
Ja, jag vet inte på riktigt. Men att vi har fått en sån... Det som har hänt i Syrien är väl så här, det är svårt att idag är det svårt att analysera varför det sker fortfarande. Men det började ju med att människor var missnöjda. Staten, eller man ska säga, regimen ägde rätt mycket av tillgångarna i landet och man kände sig orättvist behandlad. Och människor gick ut på gatorna. Man såg ju tillfället när det skedde i andra länder, den arabiska våren som man pratar om. Men det vände ju sen och blev någonting annat tyvärr. Togs över av mer liksom mörka krafter skulle man säga. Alltså snarare än unga studenter som vill förändra liksom livet i Syrien.
Som terroristorganisationer till exempel.
Typ, och andra typer av intressen. Alltså det behöver inte vara, idag pratar vi om terrorister och så här, men det är inte de stora krafterna. De stora krafterna är ju mycket så här Saudiarabien, USA, Iran, Turkiet, andra länder som har intressen i att Syrien ska gå åt ett visst håll. Och man använder då de här terroristorganisationerna eller andra liksom lokala organisationer för att driva sin politik.
Och det är liksom, skapa kaos.
För... Ja, Syrien är ju ett schackspel för andra intressenter. Alltså, och att pjäserna, det är terroristerna, men det är inte de, det finns ju någon större hand som styr dem och finansierar dem och hjälper dem.
Mm.
Så tyvärr, det är där människan har bara hamnat mellan fötterna.
Ja.
Och jag är nog inte så här, jag kan nog inte så mycket om det ärligt talat.
Nej.
Jag vet inte, Säpo vet väl mer tror jag.
Ja, men berätta om ditt liv nu. Hur har du haft det sen du flyttade hit till Sverige? Ja. Hur var din uppväxt här?
Fantastisk. Alltså på flera sätt och jobbig på många, många sätt. Jag fick tyvärr se mina föräldrars Vad ska man säga? Liksom, jag fick ju leva mina föräldrars liv genom dem väldigt mycket. Mina föräldrar var analfabeter redan i Syrien. Eller, de kan ju läsa och skriva, men inte högutbildade. De har inte liksom den förmågan. Och kommer till Sverige, börjar jobba tidigt och tycker att det är riktigt jobbigt med språket, integrationen, det sociala spelet och så vidare. Och det här har jag fått liksom se och leva och hela tiden fått höra från mina föräldrar att det är väldigt jobbigt och svårt för dem. Medan jag personligen har tyckt att det är helt fantastiskt i Sverige. Jag har haft så otroligt lätt att komma in och liksom det sociala nätverket och alla möjligheter som finns här och liksom den svenska koden överhuvudtaget. Mm. I love it.
Och du växte upp i Västerås.
Mm. Precis, på Ringduvegatan. Ett Råbybarn, som man säger i Västerås.
Råbybarn.
Det här känner bara västeråsare till. Ja. Så om du lyssnar, då vet ni.
Ja. Får hoppas att det är många västeråsare som lyssnar. Ja, men då kan jag tala om en annan sak. Att, Råby, det finns faktiskt i Örebro också.
Mm.
Och där, det vet jag därför att min släkt har en släktgård som heter Råby. Aha, utanför. Okay. Örebro.
All right.
Det var lite roligt.
Ja, det var lite roligt. Ja. Jag har läst att jag kommer ihåg när jag var liten och vi åkte bil och så kunde jag, när vi åkte bil, jag hade åkt någon timme så kunde jag, det kanske var det någonstans runt Örebro.
Mm.
Så kunde det stå Råby. Jag bara, nej men har inte vi åkt bil en timme? Hur kan vi ha kommit tillbaka till vårt område? Så jag kunde inte fatta att det fanns flera som hette Råby.
Nej, det är ganska lustigt det där med att samma gator och samma namn finns på många olika ställen.
Mm. Ja. Det är kul faktiskt.
Men undrar var det kommer ifrån. Det är så intressant med historia. För det finns ju en anledning till allting.
Ja, det undrar jag med.
Var har du fått ditt entreprenörskap ifrån? Att du tycker om att bygga och skapa?
Ja, alltså, vad är entreprenör egentligen?
Vad är alltså, det för dig?
Ja, entreprenör. För mig det är att jag tycker om att... Alltså jag älskar livet. Jag älskar att prova nya saker och jag tycker inte, jag vill inte liksom lämna jorden eller vara nära att lämna jorden och sen liksom inse att jag borde ha gjort det här, jag borde ha prövat det här. Så jag tycker det är kul och jag tycker inte att det finns något som heter att misslyckas. För jag menar på att varje steg du tar, även om det inte leder till det målet du har satt upp, är ju du har ju vunnit någonting på vägen. Du har ju vunnit en erfarenhet, en lärdom. Förhoppningsvis goda vänner eller skapa lite fiender eller vad det nu än är, så har du har gjort någonting, du har vunnit någonting. Mm. Jag tycker att så jag ser inte att om jag sätter upp ett nytt företag och tror på en idé och vill jobba för det och göra det och jag vill ju lyckas, jag har ju en vinnarskalle såklart och jag kommer inte jobba för någonting annat, men om det inte skulle bli så, om det visar sig att jag hade fel eller dålig timing eller vad det är, så har jag vunnit massa annat på vägen.
Mm.
Och det här gör att jag är väldigt lugn inför att liksom ta risker. Jag har inga problem med det. Och jag tror att ska du göra någonting i livet som är annorlunda eller som på något sätt spiller över så att det inte är det vanliga, då måste du vara beredd att ta risk. Det är den stora skillnaden. En entreprenör vågar ta risk. Den ser annorlunda på en risk. Jag tror att det är det som är...
Ser det som en möjlighet.
Ser en möjlighet och ser inte misslyckanden som någonting... Det är jävligt jobbigt alltså att misslyckas. Ja, otroligt jobbigt. Mm. Men du reser dagen efter och så tar du med alla positiva grejer och så går du vidare.
Mm. Berätta om ditt första företag.
Det var... Jag gick ut gymnasiet i Västerås på Vänsterumska och kände att så här, jag vill hitta på någonting själv. Jag hade jobbat väldigt mycket, jag hade jobbat inom restaurang liksom på helger och vardagar efter jobbet. Och det var min mobil där.
Ja.
Och hade jobbat på restaurang för att vi hade inte så mycket bra ekonomi hemma och kände att jag ville bidra. Så jag jobbade väldigt mycket extra helger och kvällar. Och det här gjorde att jag lärde mig väldigt mycket om den här branschen. Alltså hur det är, alltså inte just laga mat så mycket ärligt talat. Jag kunde väl laga mat men absolut inte någon superkock och sånt där, långt ifrån. Men däremot så kunde jag liksom konceptet, just kundbemötandet och de här bitarna hade jag fattat att jag var rätt duktig på. Och så då kände jag så att nej, men jag ska nog starta eget. Och då när jag gick ut gymnasiet så fanns det en restaurang i Västerås som heter Pizzeria Amore. Som hade gått i konkurs i stort sett 10 år i rad. Alltså. Ska jag sätta på ljudlös kanske?
ska lägga till sån här charmig speaker. Kom ihåg att sätta på mobilen efteråt.
Det här är Sofia, hon är jobbig.
Är det Sofia?
Ja.
Okay.
Jag vet att hon kommer lyssna på det här, så jag säger att hon är jobbig. Hon är jättehärlig.
Kanske du kan gissa vem det var jag hade pratat med.
jag hörde på texten att det var henne jag hade pratat med. Det är lite så här, den första bilden man får av mig.
Och vad är Sofia? Hon är din anställda.
Sofia jobbar med oss på den här produktionen som vi sätter, den här pjäsen som vi sätter upp nu på Fotografiska. Hon är projektledare och planner för det här jobbet.
Just det.
Yes. Då tänkte jag så här, jag ska ta den här restaurangen och göra den. För att man kunde få den väldigt billigt, den har gått jättedåligt. Men jag hade inga pengar, så jag åkte runt och frågade släkt och vänner. Så här, hej, kan jag få låna pengar? Jag ska ta över den här restaurangen här, ni vet den här borta. Och det var så här, ursäkta Jimmy, du har precis fyllt 19 år. Och du har aldrig gjort det förut, så nej tack. Men till slut så lyckades jag faktiskt, och på något sätt där, min pappa trodde på mig, så han hjälpte mig och pratade med sina bröder och sa, hörni, ni måste hjälpa Jimmy här nu, han vet vad han gör. Och så här, va? Tror du på mig?
Är inte det en av grundreglerna? Man måste ha någon som tror på en.
Det är faktiskt otroligt viktigt. Det är därför...
Där hade du din pappa som trodde på dig.
Ja, där trodde han. Ja, det är en liten paradox faktiskt, för att ja, det här blir ju väldigt djupt om man ska prata om min pappa och vår relation. Men otroligt att han faktiskt många gånger trodde på mig.
Mm.
Och jag kunde få styrka och självförtroende genom det. Samtidigt som han många gånger kunde jag tvärtom också. Men den gången...
Den komplexa relationen mellan föräldrar och barn.
Ja, verkligen, eller hur? Mm. Jag tror att alla kan känna igen sig. Någon
ja,
liten.
Men det är så. Det är...
Nej, så då till slut så fick vi loss lite pengar och sen så gick jag in och köpte den här restaurangen. Och jag var 19, visst oerfaren att driva företag, men jag ville lära mig allt. Liksom, allt från bokföring till att baka en pizza, jag kunde baka pizza då, till att göra mat, till att servera och ta hand om hela konceptet. Och det gick fantastiskt bra. Jag hade 5 anställda. Vi vann så här lite priser i tidningen om så här bästa maten och bästa snabbmaten. Och fick mycket kunder och utvecklade konceptet. Och det gick fantastiskt bra. Jag hade stället i 4 år.
Mm.
Men sen så tänkte jag så här att okej, antingen så tar jag det här stället och gör det till Sveriges största restaurangkedja. Eller så gör jag något helt annat. Jag hade fått väldigt stort huvud, va, för att det hade gått så bra för mig första gången. Men det var mitt första företag.
Mm. Och då sålde
sen gick det bara
det?
Ner för efteråt.
Då sålde du det företaget och gjorde något annat?
Sålde det och sen så gav jag en hel del pengar till familjen så de kunde köpa hus och så, mina föräldrar. Och så tog jag en del själv och åkte till Stockholm, till huvudstaden.
Mm, och då skulle det liksom hända nu, grejer.
Nu ska vi bygga ett rejält företag här och IT har jag alltid varit intresserad av. Och följt med i den utvecklingen. Och jag hade stött på en herre från Stockholm som hade en rätt knasig idé faktiskt. Ett helt nytt sätt att handla på nätet. Inte för att utveckla det för mycket, men det handlade om att så här, vi skulle vara en plattform där människor kunde gå in och köpa saker. Och inte på vilket sätt som helst, utan man går in och säger att du vill köpa en tv som Elgiganten säljer. Bara så här exempel, eller vem som helst. Och de säljer den här tvn för 10 000, säger vi. Du kan gå in på butik och köpa den för 10 000. Men du kan också gå in här på ducano.com eller .se. Den finns inte längre. Och där så kunde du se samma tv. Elgiganten säljer den. Den börjar på 10 000. Men priset går ner för varje gång någon visar intresse för den här. Så om du är den första personen, då betalar du som ser den här tvn. För det finns ett hemligt pris, va? För att få se hemliga priset så betalar du 20 spänn. Och då äger du produkten i en minut och så går det ner från 10 000 till 9 980. Så din 20 finansierar den här sänkningen av tvn. Ja, då tänker du så här, men jag väntar lite så får någon annan gå in så länge.
Som ett spel?
Ja, precis. Så blir det som ett kösystem. Så den efter det går in så ser han tvn för 9 960. Så tänker du, ska jag köpa eller ska jag vänta? Nej, jag väntar. Och så liksom får man se när någon slår till, så att säga.
Mm.
Ja. Det här är lite krångligt.
Nej men alltså, så att jag går in och sen så då måste jag välja, jag köper den för 20 kronor.
Precis, för 20 spänn så får du se det hemliga priset som börjar på 10 000 och som går ner hela tiden.
Okay.
För varje person som går in och ser hemliga priset så går det ner med 20 spänn.
Ja, okej.
Mm. Så om du är den första som tittar på det hemliga priset, då kommer den kosta 9980.
Mm.
Är du nummer två, då kostar 9960.
Så det hemliga priset ändrar sig?
Ja, så okay. när du går in och tittar på den, om du är person nummer 10, då har den sjunkit med 200 spänn.
Mm.
Då kostar den 9800. Och så äger du produkten i en minut.
Och då kan jag välja, jag köper den för det här
precis,
priset.
Precis, ja okay. Eller nej, vill ha den inte. Så tar du nej, då går nästa person in och får se.
Mm. Mm. Och varför funkade inte det här då?
Ja, det är en bra fråga. Nej, idén var bra. Jag satte upp en affärsplan, åkte runt, fick riskkapital från 5 olika investerare. Vi fick Almis största innovationslån. Det gick jättebra på det viset. Och,
hur mycket var det? Vad är de här Almi-lånen?
Det var 400 000.
Ja.
Och sen så fick vi riskkapital på ungefär 700 000 plus våra egna. Vi var uppe i nästan 2 miljoner. Det var det att vi la ner alla de här pengarna på en riktigt snygg lösning.
Mm.
Och vi hade några återförsäljare med oss. Men jag hade glömt bort det absolut viktigaste. Alltså, hur ska vi få in kunder?
Mm.
Jag har inte tänkt på kunderna. Jag har bara tänkt på att göra en jättecool lösning och lägga ut den på nätet och hoppas på att folk ska köpa. Men det gick 3 veckor. Vi sålde en PlayStation bara.
Oj!
Ja, och sen 3 veckor till och så sålde vi ingenting. Och sen går tiden och pengarna tar slut. Och du vet, då har jag hållit på med det flera år. Jag har inte en krona kvar. Jag har liksom allt jag byggt upp är borta.
Stackars dig.
Ja, då tyckte jag så här lite synd om mig själv. Eller, fast det är inget... Det var bara bra, ärligt talat.
På vilket sätt var det bra? Att du fick en liten sån näsknäpp att det inte är så enkelt?
Nej, men det var bra för att nästa företag jag startade, då tänkte jag direkt, det första jag tänkte på var, hur ska vi sälja det här? Hur ska vi få in kunderna?
Mm.
För sen så jag jobbade extra på kvällar och så när jag hade det här Ducano och i samband med det så träffade jag en kille som heter Mikael Wiklander and the rest is history, höll jag på att säga. Han jobbade som ekonomisk rådgivare för förmögna privatpersoner och hade en liten idé på hur man kunde paketera om de här sakerna, alltså hur kan vi paketera om rådgivning och förvaltning som var få förunnat. Det är bara de som har mycket pengar som alla de här rådgivarna är intresserade av. Alla vanliga människor, man ska säga så, med en vanlig lön och som har premiepension och som har avtalspension och så pensionspengar att investera. De är ingen som bryr sig om för det är för lite pengar. Och då tänkte vi, hur kan vi göra om det här så att alla får, inte bara 1% av 10-5% av befolkningen, utan alla över 90% ska kunna ha möjlighet att få rådgivning och förvaltning för sina pensionspengar.
Mm.
Och gjorde då om, vi paketerade om. Vi var ju först ut med det här mail- och sms-rådgivning.
Mm-hmm.
Så vi startade Prognosia 2007 i december.
Mm.
Från nothing, verkligen. Vi hade en liten källarlokal som vi satt i. 2007 var det ju mycket investering överhuvudtaget i allt möjligt. Och 2008 kom ju fastighetskrisen och finanskrisen egentligen. Då,
just det.
Som sänkte hela börsen rejält.
Mm.
Så vi hann ju starta precis innan det.
Men var det bra för er eller var det...
Alltså det var väl, det är klart, då fick vi en till uppförsbacke att jobba mot, att kunna tala om för en persona, en kund att så här, hej, vi kan hjälpa dig att investera dina pengar. När de precis läser i tidningar varje dag överallt att så här, börsen är jättejobbig, det går dåligt, akta er. Det går bara ner. Så det var en uppförsbacke, men grejen är den att pensionssparande och liksom... är ju långsiktigt. Det är ju ingenting man ska titta på hur går det idag eller imorgon, utan du ska ha en strategi som du håller dig till på lång sikt och det är den som ska generera att du gör plus liksom.
Men skulle du säga att du idag fortfarande är väldigt insatt i pensionssystemet och hur det funkar och vad som är bäst att göra?
Om jag är insatt?
Mm.
Nej.
Nej.
Det är jag inte. Jag kan ju ta hand om mina egna, men jag sålde Prognosia för 1,5 år sedan och även sista året så jobbade inte jag lika mycket och det var inte jag som tog hand om placeringarna. Även om jag förstod mig på dem och kunde det så var det inte jag som tog hand om, utan vi hade liksom erfarna, utbildade ekonomer som satt och gjorde de här placeringarna och byggde strategierna. Och så.
Men Prognosia, det var en succé om jag förstår.
Det var en succé. Vi startade 2007 i december. Det var bara Mikael och jag med 0 kunder och minus i kassan. Och hade liksom, inom 5 år så hade vi 70 000 kunder och över 100 anställda. Omsatte 230 miljoner.
Oj, oj, oj.
Så det var fantastiskt. En jättekul resa. Vi lärde oss massor. Och liksom de 7 åren jag jobbade på Prognosia, det var som nog, det var erfarenhet som 70 år. Alltså. Ja. Vi gjorde nya saker och gjorde saker varje dag.
Och vad var det ni gjorde som gjorde att ni lyckades så bra?
Om jag ska lyfta ut liksom en enstaka eller två enstaka saker ur alltihopa. Vi gjorde ju otroligt mycket. Alltså vi jobbade ju konstant hela tiden på alla fronter. Allt från vår marknadsföring till vår försäljning till vår paketering till våra produkter och liksom alltihopa. Men jag tror någonstans så här att vi var ihärdiga. För jag menar, när jag lägger upp det så här och vi gick till 100 anställda och omsatte 230 miljoner. Det låter ju väldigt enkelt, men det var ju inte så, utan vi jobbade ju ihjäl oss i stort sett de första åren. Och jag tror så här, vi stötte på mycket problem, mycket utmaningar, men vi trodde hela tiden på oss själva att vi kunde lösa dem, och vi bara löste dem och gick vidare, löste dem, gick vidare liksom
bara
hela
framåt,
tiden, bara framåt, och lärde oss av det vi hade gjort och tittade framåt och trodde mycket på vår produkt och oss själva, mycket. Det var nästan jobbigt ibland och så här. Och det tror jag man måste, alltså det, för du stötte på så otroligt mycket, många människor som inte kommer tycka att det du gör är bra och rätt. Och det är då du måste tro på dig själv.
Precis. Ja, men det är ju nästan att bygga upp ett företag. Det är nästan lite som att ta hand om ett barn. Mm. Lite. Att, ja, men man måste bygga det så starkt och skydda det från alla faror.
Ja.
Och ju mindre det är, ju nyare det är, desto mer känsligt är det.
Ja.
Så det är ju faktiskt ett jättestort hot att vara omgiven av negativa människor.
En eller bra som liknelse, inte... absolut.
Ja, men så känner jag.
Ja.
Exakt så känner jag.
Ja, jag förstår.
Mm.
Ja, men det, och vi kände hela tiden också att det här är vår lilla baby, om man ska liksom dra den parallellen.
Det låter som en klyscha för att alla säger det, men det är verkligen så.
Ja, det är din skapelse. Du vill ju att det ska bli bra, du vill ju kunna ta hand om den. Vi byggde ju känslomässiga band. Även om vi var väldigt rationella i vårt arbete, så byggde vi mycket känslomässiga band till företaget.
Mm.
Och det kunde vi ju ibland, liksom, själv märker man ju inte av det. Det är andra utifrån som märker av att så här, när det kommer en ny anställd eller någonting och de ser att alla våra beslut inte alltid är rationella, utan det kan vara mycket känslomässigt, och det är sånt som byggs upp med tiden, va? Till slut så blir det liksom det blir ett subjekt, en person för dig som du tycker om och älskar, och då finns det inte så mycket rationella beslut i det faktiskt, även om man försöker.
Men var det inte svårt för dig då att skiljas ifrån det här företaget?
Både ja och nej. Saken är den att vi hade aldrig tänkt på att sälja bolaget. Det gick så bra, vi tyckte om att jobba med det här, och sista året så jobbade jag bara styrelsen, vilket gjorde att jag fick mer tid att göra annat. Så jag började faktiskt redan då börja titta på så här, vad mer kan man göra. Vi hade en grym ledningsgrupp som var på väg att liksom utveckla det till nästa nivå. Men jag ville titta på lite annat och göra annat också. Så att sista året så hade jag redan kommit in på skådespelarspåret som alltid har så här legat och bubblat i mig, men jag har aldrig gjort någonting av det.
Din innersta dröm.
Verkligen.
Ja.
Jag kommer till det, va? Men svar på din fråga, så här, om det var jobbigt att lämna över eller släppa det. Så här, vi har aldrig tänkt på att sälja, men, och vi har blivit approachade varje år av flera olika bolag i branschen. Så jag säger, hörni, är ni intresserade av att sälja? Och då, vi har alltid sagt nej, det är bra, tack. Och vi har fått så här, lite skambud kan vi tycka. Men den här gången så var de väldigt seriösa, de här som ringde, och sa, vi vill verkligen köpa er. Ja, men okej, presentera vad ni tänker då. Och när de gjorde det så såg det väldigt seriöst och bra ut. Alltså. Det är nästan så här, det är bra. Så att vi gick in i säljprocessen. Och hade det varit ett år innan, då hade det nog också varit så här, nej tack, det är bra. För vi var inne i det hela, det var vi som jobbade, vi tog hand om det och vi såg liksom hela tiden framåt. Men nu fanns det inte de där känslomässiga banden på samma sätt. Vi hade ju släppt liksom det operativa. Både Mikael och jag. Så, att, och vi, så att då var det lite lättare att faktiskt släppa på det. Och, men det tog ett år från att vi sa okej, låt oss sitta och titta på det här med de här köparna. Så tog det.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot.
we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Ett år innan vi landade i någonting som kunde bli en affär.
Varför tog det så lång tid?
Det är så många detaljer som ska sitta, och det är först och främst förhandlingarna fram och tillbaka i hur mycket de ska få köpa det här bolaget för.
Mm.
Men också alla detaljer. Det avtalet var lika tjockt som Bibeln ungefär. Oj. Inte lika många blad dock, för bladen är lite tjockare. Är det. Men, men det är mycket detaljer som ska sitta, och sånt tar tid. Plus att vi gick ut sen till på marknaden och sa att nu är vi till salu. Och då fick vi in rätt många som var intresserade.
Så ni fick en, och då gick ni ut och sa, erbjöd till alla?
Ja, vi tänkte att om vi ändå ska göra den här processen nu med de här, då går vi ut och berättar för fler att vi är till salu.
Och hur gör man det? Alltså, vart går man ut och berättar det?
På Blocket. Nej, jag skojar.
Jag bara,
Ja, du tog fram datorn, men nu ska jag lägga ut någonting på Blocket. Nej, utan det är... man får gå... Alltså, vi hade ju ändå jobbat i branschen många år och kände de flesta i branschen, så att man kan via nätverket berätta för dem man tror skulle vara intresserade. Man går inte ut hur brett som helst, utan det var liksom, vi selekterade 7-8 bolag på marknaden som är stora, som har kapitalet, som har ett intresse i att utveckla sin affär, och berättade för dem att de är intresserade. Och de flesta, om inte alla, ja, det var väl någon som sa att det är bra, men de flesta var så här, okej, vi vill ses och träffas och prata om det här, och det blev liksom budgivning, om man säger så, också.
Gud, det måste ha varit jättespännande.
Fantastisk resa.
Roligt.
Mycket kul. Alltså, det är jätteroligt. Jag är lyckligt lottad att få ha varit med om en sån process. Alltså.
Och så mycket bekräftelse på att ni har gjort rätt och att ni har lyckats.
Ja, och mycket tur.
Ja, men fast det är ju inte tur egentligen.
Ja, jag tror att man måste ha mycket tur också.
Ja, fast samtidigt så ni hade ändå hållit på i flera år. Det var ju inte så att det kom från ingenstans, att ni bara halkade på ett bananskal. Ett stort, väluppbyggt företag. Och någon vill köpa det.
Utan någon vill lämna över det här på Blocket.
Det är ju sannolikhet också. Ju mer man gör, ju mer...
Det, så är det verkligen. Jag menar inte att det sker av sig själv och man har tur. Utan jag menar, som sagt, vi jobbade ju verkligen... Det går inte att beskriva hur mycket vi jobbade. Men vi jobbade jättemycket, alltså dag och natt de första åren. Vi andades prognoser. Men jag vet ju många som är jätteduktiga, som är grymma på det. Jag har grymma produkter. Och liksom så här, man tänker det här borde lyfta.
Men det kan vara
så här, timing. Det är små saker som man inte vet, som man inte rår över. Jag tror man får vara lite ödmjuk inför den. Jag tycker inte om att höra folk som har gjort en fantastisk resa för att de är duktiga, sitta och säga att allt berodde på att de gjorde allting rätt. För det, så är det inte. Du kan inte göra allting rätt. Utan det finns yttre faktorer också som du faktiskt får på något sätt ge cred till också.
Ja, men det håller jag med om. Man ska inte underskatta de här omständigheterna.
Det
kan göra så stor skillnad.
Ja, nej, verkligen. Men sen är det så, det gäller att vara smart och ta reda på, ta vara på de turspåren man får, eller de timingspåren, eller de signalerna som du kan få. Så här, det är väl det handlar om. Liksom, att...
Jag brukar tänka så här att allting går i cykler. Mm. Så att när man har en sån här svacka, man är där nere, då handlar det ju bara om att hålla ut. För någon gång vänder det.
Ja, det är också en aspekt, alltså tiden.
Tiden är en faktor, jätteviktig faktor. Om man bara, någonting som kan vara helt fel idag, i ett annat sammanhang så kan det ju vara helt rätt. Och det är ju bara tiden, låta tiden gå.
Ja.
Eftersom allting kommer och går, alla trender.
Dock har det aldrig applicerats på mig. Jag har inte tid med tid.
Nej, utan du så här mer tänker, det här vill jag ha.
Nej, men det du säger är ju faktiskt så här, det är sant. Alltså, tiden är ju otroligt viktig, och du kan ju sitta på ett ägg och verkligen säga, jag håller det varmt, för det kommer en stund och sen så pang får du liksom tillfället.
Det kanske är en så här kvinnlig approach på det hela.
Tror du det? Jag vet inte.
Ja, kanske.
Ja. Jag är dålig på det där med genus, alltså hur kemin funkade.
Ja,
jag tror att alla... Men jag tror så här, personligen för mig så är jag otroligt otålig. Jag vill att saker och ting ska ske nu. Har jag en tanke, har jag en idé, så ska vi lösa den och fixa den nu. Inte så här, vi tar det sen, eller vi ska sova på saken. Sova på saken kan funka någon gång, men nej. Ta fram en lösning nu, sen kan du sova på saken. Så kan du se om du kan hitta en bättre imorgon. Men det är väl att jag bara är otålig, tror jag.
Men är du impulsiv?
Ja, det är också. Mindre nu.
Ja,
jag är lite, alltså, jag är inte bara barn längre liksom.
Nej, du är jättegammal.
Ja.
Nej, det är du inte. Vad är du, 35?
33.
33?
Yes, två år yngre.
Ja.
Ja, men det där är, jag tycker det där är jobbigt faktiskt.
Med ålder?
Ja.
Har du 30 års...
Nej, men jag älskar livet så mycket, och jag tänker på så här, jag vill inte dö.
Nej, men det är faktiskt en intressant aspekt också. En del säger ju att kreativitet egentligen är dödsångest.
Det har jag aldrig hört förut. Det var ju, är det sant? Det låter
ja,
så.
Men alltså, men jag kan, om jag ska så här, relatera till mig själv, så kan jag ibland... Jag känner igen mig jättemycket som du säger. Att jag vill inte dö och inte ha gjort det som jag vill göra. Jag är jättenyfiken på allt möjligt, och då vill jag utforska och testa. Och jag vill inte att... men tiden går. Jag vet att allting är förgängligt. Allt är verkligen förgängligt. Även vi. Och där är ett jättestor del av mitt driv. Att hinna med.
Ja.
Ja, men du, vi måste prata om Get Down To It. Du har en ny karriär.
Ja, kan man säga så?
Eller du...
Ja, det kan man säkert.
Ja, men du...
Jag vet inte.
Du ville bli skådespelare.
Precis, alltså jag har alltid... Ja, men jag tycker det är kul att underhålla. Jag tycker inte bara det är roligt att jobba hela tiden och bygga bolag och utveckla affärsidéer och paketera saker. Jag tycker också det är kul att underhålla.
Och jag älskar det här. Det är liksom, man kan ha flera olika roller. Det behöver inte vara så här det.
Men min största dröm har ju, det är två saker, och båda har jag insett är samma sak.
Mm-hmm.
Det ena är att jag har alltid velat bli spion.
Spion.
Eller agent liksom, så att, alltså, det vill säga att jag vill kunna ha olika roller.
Ja.
Jag vill kunna liksom glida in på en rysk bastu och bara liksom chillo och få ut information, eller liksom sitta på, inte vet jag, på en syjunta och vara jättetrevlig med tanterna där och få ut information, eller inte, jag vet inte, men alla möjliga konstiga saker. Jag
vill, men har liksom, det här med din att du är nyfiken, att du vill uppleva olika sammanhang och olika...
Ja, men också att jag tror så här att jag skulle kunna göra det bra.
Mm.
Vet, jag brukar stå fram spegeln och leka olika saker, och jag tänker så här, det här skulle jag göra jävligt bra.
Mm.
Fan, kan inte se jag ger mig uppdraget. Jag kommer klara av det. Jag kommer kunna få ut varenda bokstav från de här terroristerna.
Ja.
Jag odlar skägg, jag tar på mig, jag hoppar in där några månader, jag kommer ut med mycket information.
Mm.
Jag vill liksom, jag tycker det är kul, va? Och jag tror
det låter
mig själv,
som att du gillar så här method acting, så här att du blir personen.
Ja, just det. Ja. Och det andra är att jag alltid har drömt om att hålla på med skådespelaryrket. Alltså, och klä mig roller och bli någonting, bli ett med det. Men då tänkte jag så här, till slut jag var mogen nog att inse att jag måste kolla, är det här bara en romantisk dröm jag har? Liksom, du vet hur det är, ibland har man ju så här, jag blir pilot. Men så går man där och testar och så bara, oj nej, det här var ingenting för mig. Man har liksom en dröm om någonting, men sen visar det sig att när man väl gör det så var det inte samma sak.
Nej.
Och då vill jag ta reda på, är det så för mig eller är det här på riktigt? Så då gick jag en kvällskurs här på Kalle Flygare och började googla och kolla, var, om du ska bli skådespelare, var går någonstans om du inte ska gå på Dramatiska högskolan? Liksom. Och då gick jag på den här kvällskursen och jag har aldrig haft så kul i mitt liv. Ja, men inte roligt att jag satt och skrattade, utan mer så här, det utmanade mig på djupet alltså, på riktigt. Det var inte att, det var inte bara att så här, klä sig en roll och spela den. För det,
gud vad jag får lust att gå den här kvällskursen också. Men jag har faktiskt gått Kalle Flygare också, så att jag vet lite.
Just det, jag tyckte du nämnde det förut också.
Men
det finns en skådespelare i dig också.
Ja, men jag tänkte så här att jag också var så där nyfiken, att jag ville testa olika saker.
Aha.
Men när jag gick Kalle Flygare, då slutade jag efter ett år. Därför att jag, då kom jag på att jag hellre ville vara mig själv än någon annan. Men nu efterhand så tror jag att det bara var en sån här psykologisk stopper. Alltså att, du vet, en, vad heter det? När man fått en blockering.
Ja.
Jag tror att jag var rädd. Jag tror att jag var så här, jag hade extrem scenskräck.
Mm.
Varje gång som det var min tur, du vet, man gör de här övningarna,
så
trodde jag att mitt hjärta skulle stanna.
Ja.
Och jag tror att det var det som var problemet.
Mm.
För som skådespelare, det går ut på, det är att hitta, utforska sig själv.
Ja.
Hitta någon annan eller förstå någon annan och illustrera genom att hitta det i sig själv.
Exakt.
Och det kan vara, alltså det är häftigt.
Det är jättehäftigt. Det är häftigt och det utmanar ens egna person.
Mm.
Speciellt för mig som liksom... eller speciellt för mig, det är som att det var bara jag som kände så. Alla känner ju verkligen den här känslan att vad händer om jag går upp nu och alla tittar på mig och jag ska liksom göra det här. Och jag tror man fattar inte det för man är där och ska göra det. Alltså det är en hemsk upplevelse.
Mm.
Men det är också den upplevelsen som på något sätt så här vibrerar i mig.
Mm.
Efteråt så är det ju, jag får ju kicken efteråt. Mm. Eller medan jag gör det innan, jag kissar ju på mig innan på riktigt. Nu har jag gjort det några gånger och jag vet varje, jag kunde öva hur mycket som helst. Men det var ändå så här, när jag går upp så jag höll på att kissa på mig innan.
Mm.
Men så fort jag är på scen och jag säger mina första ord eller liksom jag börjar. Då är det som att det är helt borta, jag bara älskar och jag trivs och jag är i himmelriket. Och jag kan vara på scen i flera timmar, jag har inga problem liksom.
Mm.
Så att det är bara första.
Mm.
Men,
så du gick den här kvällskursen?
Ja.
Gick det något mer sen?
Ja, sen tänkte jag så här, men det här var ju asbra, kul. Jag lärde mig lite om mig själv. Jag ska gå en till. Så gick jag en till kvällskurs. Gick också jättebra, jättekul. Så tänkte jag, nej men jag ska nog göra någonting av det här. Så jag liksom la åt sidan en hel del jobb. Jag avsade mig lite uppdrag. Och jag sökte till Kalle Flygare.
Mm.
Och kom in. Och det är en tvåårig utbildning då.
Ja.
Och gick första året och sen ska man fortsätta andra året också, men då valde jag att faktiskt starta en egen och sätta upp en egen pjäs.
Men det var ju precis som jag, förutom att jag inte valde att sätta upp mitt eget.
Okej.
Okej. Okej, så nu
ja, men det gick fantastiskt bra. Det var jättekul, jag lärde mig verkligen jättemycket om mig själv. Och jag kunde fortsätta där och hade jätteroligt. Men det känns som att jag inte kan komma ifrån mina entreprenörsfingrar. Eller liksom den här att jag vill ta risken själv. Jag tyckte så här, för andra året handlar i stort sett om att sätta upp en pjäs. Och jag tycker skolan är jätteduktiga på att göra det. De engagerar sig väldigt mycket och så. Men då gör de det lite åt mig, alltså, jag vill göra det själv. Jag vill lära mig hela processen själv. Hur är det att sätta upp en pjäs i Stockholm? Få den spelad på någon av teatrarna eller på något annat ställe och sköta marknadsföringen, rekrytera folk och jobba med liksom alltihopa. Och så att jag frågade Stina Rautelin som då jobbade på skolan också. Om så här, jag berättade för henne om min idé och hon sa direkt, hon bara, det är jättekul när folk vill ta egna initiativ.
Verkligen.
Så att då ville hon också hjälpa till. Det var jätteroligt. Så att hon och jag och tillsammans med några skådespelare satte upp ett team. Och sen så började vi från scratch. Hitta lokaler, börja göra en presentation, ringa teatrarna, hitta en pjäs. Men liksom allt från grunden, va?
Och pjäsen, det skulle vara något nytt. Något,
Ja, men vi läste massa pjäser och jag läste flera stycken. Men när jag läste den här, då var det bara, that's it. Vi behöver inte leta, vi har hittat våran pjäs. Den handlar om artificiell intelligens. Det är en nyskriven pjäs av Jeffrey Jackson, aldrig spelats utanför USA. Den handlar om en man som omkommer i en flygolycka. Han sitter i sin private jet. Han tillsammans med Ben driver världens största IT-bolag. Han anses vara ett IT-geni. Och han sitter där på sin private jet och det hela börjar med att han sitter där och pratar med sin fru via Skype. Hon är hemma. Och så kraschar planet och han dör med alla besättningsmän. 2 månader senare får hans fru hem ett kuvert. Där det står, hej älskling, stoppa in den här USB-stickan i datorn, din Elliot.
Gud, jag ryser.
Och hon bara, vad fan är det här för något? Är det någon som jävlas med, han har varit död i 2 månader, min man. Men hon gör det till slut. Hon stoppar in den i deras typ, de har ju ett stort serverrum, de har ju så här 40 rummars mansion liksom. Och där kommer han upp på datorn och säger, hej Stella, jag är tillbaka nu. Om du ser mig nu så betyder det att något olyckligt har hänt mig. Mm. Och så berättar han att han under flera år byggt en artificiell version av sig själv som inte liknar någonting annat. Den är i stort sett perfekt och medan vi pratar just nu så utvecklas den och blir bättre hela tiden. Och det visar sig då att hon stortrivs med den här nya i början då. Allting går jättebra, men det börjar hända saker för att hans delägare tycker att hans gamla kollega liksom Ben som lever fortfarande tycker att nu börjar bli obehagligt med saker som han gör och kontrollerar. Och den här, nu vill jag inte avslöja för mycket va, men...
Gud vad spännande, jag måste komma och se.
Den här måste Stockholm se, punkt. Ah. Alltså det är, för första en nyskriven pjäs, det är en ny grupp med ett nytt initiativ, det är mycket spännande. Det spelas på fotografiska, det är nytt och häftigt.
Första pjäsen på fotografiska,
och det är också lite kul så här. Vi tillsammans med dem har liksom gjort det här nu. För det var så här, jag ville inte att vi skulle spela på en traditionell teaterscen, utan jag ville att vi skulle hitta på någonting annat. Kan vi göra någonting annat? Och så fotografiska tyckte vi så här, det här kan bli riktigt kul, så vi kontaktade dem. Och vi kontaktade många andra också, ska jag säga, men de var vår prio ett. Och jättekul, de är riktigt duktiga på fotografiska, de är härliga, de vågar också om de vill göra nya saker, så att vi bara matchade direkt. Och nu 8 april är premiär. Det går 13 föreställningar där nu på våren. Och man kan liksom, och då ingår utställningarna också och man kan äta mat där. Så det är liksom en helhetsupplevelse, va? Och det är det jag tycker om. Jag tycker det saknas lite när man går på teater att bara köpa en teaterbiljett och sen ett glas vin i så här pausen och sen sätta sig där i 2 timmar till och sen gå därifrån. Jag vill ha den här helhetsupplevelsen. Ja, en hel kväll med. Så det tycker jag passar bra här.
När är premiären?
8 april.
Det är snart.
Det är väldigt snart. Så att,
Hur känner du dig?
Det känns bra. Ja, det enda jag gör just nu är ju att repetitionerna. Nu har jag liksom jobbat så mycket med de andra bitarna. Alltså produktionsbiten med marknadsföring och administration. Så att nu har jag lagt det åt sidan. Sofia hjälper mig med det. Nu kör vi. Nu repar jag bara. Det är det enda jag gör just nu.
Hur lång är pjäsen?
Det är ingen paus i den. Den kommer vara nästan 2 timmar lång. Mellan 1:45 och 1:55, där någonstans kommer den hamna.
Och alla kommer sitta som klistrade på helspänn.
Ja, för den är väldigt,
det är så spännande.
Den är jättespännande. Hoppas att ni alla kommer tycka. Jag älskar ju det, men det kan
alltså,
ju vara
det
så att
det låter inte... lite så här läskigt. Och sen så väldigt att det ligger i tiden. För vi lever ju verkligen i ett digitaliserat samhälle.
Alltså det,
och när vi dör, då kommer ju allting som vi gör på nätet, det kommer ju finnas kvar.
Ja, det kommer det göra. Men det här är bara början. Alltså vi kan ju tycka att våra bilder är kvar och våra Instagram-bilder och Facebook och såna här saker, men ingenting mot framtiden. I framtiden kommer man finnas kvar. Alltså det kommer finnas en version av dig om du vill, som dina nära och kära kan få prata med och få interagera med efter din död också.
Hur tror du att det kommer funka? Eller berätta hur...
Jag vet inte. Jag vet inte hur det kommer funka, men just nu så läser jag mycket också om liksom AI överhuvudtaget. Nu ska vi inte gå in på det, det är så här, men det vi tror om framtiden, ta det gånger 100 ungefär, det är vad jag tror kommer hända i framtiden, för möjligheten är jättestora.
Men tror du på att det finns ett liv efter döden?
Alltså menar du själsligt eller?
Ja, men till exempel om, ja men som säg att här är våran värld och sen så är det som ett så här, här är gränsen. Mm. Och sen så när man lämnar kroppen och dör, då är man där på andra sidan. Mm. Då kanske man bara är sin själ, sitt mind, utan tankar och utan några gränser, utan du vet, den här fysiska världen.
Precis.
Och sen så har man den här, jag vet inte, tänk bara så här det digitala, om det kan bli som någonting som kopplar ihop. Mm. Ja, men precis som du beskriver i pjäsen, att huvudpersonen har gjort.
Ja,
han har byggt en intelligens som...
Ja, alltså jag tror inte att vi har en själ på det viset som lever kvar och så, utan jag tror att det är som Ben säger i pjäsen också, vi har funktioner i hjärnan som vi uppfattar som liksom medvetande och så vidare. Och jag tror om vi nu i framtiden eller när vi i framtiden lyckas på något sätt leva kvar i en virtuell värld, så tror jag inte att det är samma person som lever kvar.
Utan det är
Jimmy, han dör ju.
Det är en kopia.
Ja, jag kommer inte... Det vill säga, jag kommer inte vakna upp igen och jag dog igår och nu lever. Alltså jag vet inte, jag dör, jag är borta. Däremot för de som är kvar, de kommer få uppleva en kopia som är som jag. Eller liksom, och det är lite det som händer i pjäsen. Vi
det
vet ju inte
så
om...
hemskt. Jag vill inte att det ska vara så.
Ja, jag vet inte. Jag tror oavsett vad som kommer hända i framtiden så tycker människan att det är bra och därför så händer det. Ungefär så. Funkar evolution. Bara det som är bra överlever.
Men då kommer det ju bli som att till slut blir det som en majoritet utav kopior på människor som har levt.
Ja, om det nu är det så vi kommer vilja göra. Men universum är oändligt så det finns mycket plats.
Mm.
Vi behöver inte bråka om plats direkt. Jag kan sitta på min egen lilla stjärna.
Ja.
Vet du, nej men så att vi kommer ha, jo, det vill jag säga just, jag tycker det är så spännande då, men med pjäsen är att jag vill inte spoila någonting eller så, men det händer ju mycket saker och det finns också en journalist som leder program som heter Sanningen som ska fram. Han är programledare för det och han jagar sig till, så vad är det som händer? Alltså, lever han på riktigt eller vad är det här för någonting? Och hans fru, hon tycker det här är fantastiskt. Och Ben vill att hon ska stänga av det här. Och Katrin som Elliot... Jag spelar Elliot då, som då är den här mannen som kommer tillbaka. Han anställde Katrin för att hon skulle vara deras kommunikationschef. Hon kommer nu bli vd när han är död. Men han kommer tillbaka och säger att sorry, ändrade planer. Och hon gör allt för att få makt och liksom vill ta tillbaka det här. Så att det hela på något sätt är, det handlar egentligen inte om Elliot att han kommer tillbaka, utan det handlar om alla andra. Och det är det jag tycker vi lyfter fram. Alltså det är de frågorna som jag tycker är intressanta som vi lyfter fram. Alltså vad händer med människorna, relationerna och personerna i relation till den här artificiella intelligensen? Hur påverkas de och vad händer med deras liv? Och det är ur det perspektivet som jag tycker är intressant att se också. Det pratas mycket om AI och det pratas mycket om IT och att det är häftigt. Så här. Men vad betyder det för den vanliga människan när någon kommer tillbaka?
I verkliga livet.
Ja, i verkliga livet.
Mm. Ja, men riktigt spännande. Mm. Det här ser jag fram emot att uppleva.
Härligt.
Och jag måste fråga, vad har du fått ditt självförtroende ifrån? Att våga göra allt det här och olika saker.
Jag har inte så bra självförtroende, men jag ska vara ärlig.
Inte.
Nej, jag undrar om det är någon som har det egentligen. Fan. Jag tror att man kanske säger att man har det. Man har ett yttre som kanske utstrålar bra självförtroende. Men jag har inte det. Alltså jag tror mycket på mig själv. Men jag tror inte det är samma sak. Eller, jag vet inte om det är samma sak. Jag tror ju på att så här, men fan, jag borde kunna hoppa in här och göra det här jättebra. Och så. Men jag tvivlar ju också många gånger. Jag är inte så här någon superman som bara jag kommer klara av det här. Jag tvivlar på mig själv lika många gånger som jag tror på mig själv.
Mm.
Men jag vågar ta risken.
Mm.
Jag vågar ta risken och jag vågar säga till mig själv, det är möjligt att jag failar här alltså. Men då gör jag det. Men jag tar med mig någonting härifrån. För de roligaste historierna som jag sitter och berättar för kompisar och nya människor jag träffar, det är inte att vi tog prognoser till att bli ett fantastiskt bolag. Jag berättar om alla fails vi gjorde på vägen, om alla om bolag som inte gick bra. Och så, det är de bästa historierna att berätta.
Mm.
Det är de roligaste, det är de som har mest innehåll, de är detaljrika, de är roliga för andra att höra. Så att jag tror just det, att jag har inga problem med risken.
Nej.
Ärligt talat. What the fuck can happen?
Och det tycker jag är en ganska bra sammanfattning på det hela. Att ta bort pressen, ta bort, våga testa,
ja,
våga misslyckas, våga lyckas också. Ja. Vi brukar alltid avsluta med en låt.
Mm.
Vilken låt skulle vi, vilken låt skulle vara så här, Jimmy Hanna-låten? I filmen om ditt liv, typ.
Jag vet att du sa till mig att jag skulle ha tänkt på det. Jag har inte gjort det.
Har du inte? Då får du i så fall, då får jag du vara spontan.
För jag ska vara helt spontan nu.
Ja, då får du ta det som först kommer i tankarna.
Jag vet inte. Tenacious D, vet du vilka det är?
ja, vänta. Säg någon låt.
Kickapoo.
Nej, det
det handlar om en det handlar om en kille som vill bli hårdrocksstjärna.
Okej. Okay.
Men hans pappa säger att det där är bara djävulsdyrkande, du ska inte hålla på med sånt. Men han bryter sig igenom ändå och gör det.
Ja. Då lyssnar vi på den. Tack så jättemycket för att du ville vara med i Tell Your Story.
Härligt. Tack så mycket.
A long ass fucking time ago in a town called Kickapoo. They lived a humble family, religious through and through. But yay, there was a black sheep, and he knew just what to do. His name was Young JB, and he refused to step in line. A vision he did see of fucking rocking all the time. He wrote a tasty jam, and all the planets did align. Oh, the dragon's balls were blazing as I stepped into his cave. Then I sliced his fucking cockles with a long and shiny blade. 'Twas I who fucked the dragon, fuck a lie, sing fuck a loo. And if you try to fuck with me, then I shall fuck you too. Gotta get it on in the party zone. I got to shoot a load in the party zone. Gotta lick a toad in the party zone. Suck a shout in the party zone. Secret doors you must unlock. Escape your father's clutches in this oppressive neighborhood. On a journey you must go to find the land of Hollywood. In the city of fallen angels, where the ocean meets the sand, you will form a strong alliance and the world's most awesome brand. To find your fame and fortune, through the valley you must walk.
kickapoo with hunger in his heart, and he journeyed far and wide to find the secrets of his art. But in the end he knew that he would find his counterpart.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match with Indeed. When I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming. I wish I had used Indeed. If you need to hire, you need Indeed. Indeed is your matching and hiring platform, with over 350 million global monthly visitors according to Indeed data, and a matching engine that helps you find quality candidates fast. Ditch the busy work. Use Indeed for scheduling, screening, and messaging so you can connect with candidates faster. And Indeed doesn't just help you hire faster. 93% of employers agree Indeed delivers the highest quality matches compared to other job sites, according to a recent Indeed survey. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/podcast. That's Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply.